Välkomna tillbaka till ett Nördarnas podd med mig och min vapendragare Patrik. Tjena Patrik, hur är läget?
Tjenare David, det är bara bra. Själv?
Jo, men det är jättebra och jag är så pepp idag. När vi spelar in det här så är det en fredag och jag har bjudit in en av mina gamla kollegor som jag verkligen ser fram emot att prata med och få grotta ner mig i nörderiet med.
Vad spännande. Rakt på sak, vi kör va? Vi släpper in Magnus.
Hej Magnus, välkommen hit.
Hallå, hej. Kul att vara här.
Och det är så roligt att ha dig här. Hörru du Magnus, vad skulle du vilja prata om idag?
Ja, det finns ju alltid saker att prata om. Bara man har ett brinnande intresse kan man gräva ner sig i allt. Men det finns ju vissa saker som man återkommer till. Och i mitt fall så är det ju det här datademokratisering. Eller med, om man säger med andra ord. Jag brukar bara säga att när det kommer att dela med sig av data så har jag nästan en sån här flower power inställning till att informationen ska få vara fri.
I love it.
Och det där är ju... Det är ju inte alla som tycker likadant. Och framförallt i hårt reglerade branscher som bank och finans och apotek och läkemedel så tycker man att just den här inställningen att allting ska vara fritt och tillgängligt, det kan bli rätt dyrt legalt.
Bank har väl ändå som gammal SCB-medarbetare som jag tror faktiskt också är Magnus.
Ja, precis.
Så har väl ändå det kommit en del regleringar på senare tid som just för att demokratisera data. Alltså bankerna behöver ju släppa på viss data mer och mer nu.
Ja, framförallt externt till myndigheter och så. Mm. Mm. Det är ju det. Men det är också som så att bara för att en viss information tillgängliggörs för en viss motpart så har man inte tillgängliggjort för alla. Nej. Och det är lite grann det jag känner att jag vill. Man pratar om att man ska bli datadriven. Så vad innebär det då? Jo, det finns ju vissa bolag som säger, vet du vad? Datadrivna är vi när vi har fler än 1000 rapporter. Jaha, det var en jätteintressant mätvärde för just det. På vilket sätt har det förbättrat din verksamhet att du har 1000 rapporter istället för 500?
Och du har någon stackare som ska läsa alla de där 1000 rapporterna.
Ja, men precis. Och då tycker man att ja, men, volym är liksom det viktigaste. Mm. Jag hävdar istället att det är en beteendefråga. Liksom. När vi pratar om att vi ska bli datadrivna, vad menar vi då? Mm. Jo, men vi vill ju att vem som helst ska kunna fatta bra beslut. Okej, okay, och så här, i vilka situationer då pratar vi om? Jo, men det är så ofta som möjligt. Okay. Det innebär ju för att man ska kunna, om jag ska kunna fatta beslut om någonting nu, då måste jag först veta vilken fråga vi pratar om. Mm. Okej, okay, vad behöver jag fatta beslut om? Vad är det jag behöver ta beslut om? Och, det så här, och vilken information behöver jag ha tillgänglig för att kunna ta beslut? Just det. Och då är det så här, ja, kommer man så långt så är det jättebra. Så kommer man oftast in i nästa snårighet och det är här man kommer in på svårigheten i datadrivet. Även om jag vet vilken fråga jag ska lösa ut och även om jag vet vilken information jag behöver, var finns det?
Just det.
Mm.
Och om jag hittar vilket system den finns i, eller vilka rapporter den finns i, hur får jag tillgång till det?
Magnus, du och jag har ju jobbat ihop då ett antal år. Och jag vet att våra karriärer har utvecklats lite parallellt, men inte tillsammans. Mm.
Precis.
Hur många bolag skulle du säga är bra på datademokratisering och datadrivet beslutsfattande?
Om man tittar till många, inte många över det korta svaret. Därför att det är, om man drar till sin spets, det vill säga att vi pratar om, istället för att prata om en teknisk förändring där man mäter att vara datadriven i antal rapporter, till att prata om en kulturell förändring, hur att vi beter oss annorlunda till vardags därför att förvänta oss att information finns tillgänglig för just mitt ändamål just nu.
Just det.
Att vi mäter det. Liksom, har någon inte kunnat hitta den information de behöver i varje sekund? Det är de två ytterligheterna. Och ja, någonstans drar man inte något slags ambitionssträck. Att ju längre man flyttar den här sliden så ökar också prislappen någonstans.
Jo, så är det ju.
Men jag tror att det är många som gör det väldigt enkelt för sig. Det Att göra en kulturell förändring är ju mycket, mycket jobbigare än att köpa in en konsult som bygger 10 000 rapporter.
Jag är ju för övrigt konsult här då.
Ja, precis. Jag rekommenderar alla att anställa David för att bygga rapporter. Ja. Så det där är ju jättesvårt. Och jag tror att man försöker hitta svårigheten i att man kanske inte identifierar att det finns en resa att göra. Utan man nöjer sig med det första och tänker att nu är jag klar. Istället för att se potentialen i det.
Men är det inte så att om man skulle hårddra det här datadrivna, det handlar ju om att liksom man ska få presenterat data så att man kan ta rätt beslut. Liksom. Mm. Är det inte så då att man flyttar egentligen lite grann utav makten?
Jo, det skulle jag säga. Någons
maggrop till konsulten som bestämmer hur rapporten ska utföras.
Det finns ju två... Det ena är ju att man flyttar, om man nu har en rapport med den här informationen som man ska ta beslut om i en rapport, då är den ofta publicerad för en viss given mängd användare.
Just det.
Och det här tangerar ju också det här self-service BI, att vem som helst ska kunna ta ut information för att kunna besvara information. Alternativt är att man har någon slags catering-verksamhet, att ja, men du får spagetti och köttbullar bara, för det är det vi är bra på att leverera.
Just det.
Så att, men det blir ju en maktförskjutning. Båda de här driver åt det hållet. Det ena är att man liksom, vem som helst har kunnat ta ut informationen. Och dessutom kunna göra det själv. Maktförskjutningen då, om man kan, för att någon magkänsla ska trumfas av fakta. Den här magkänslan grundar sig oftast på erfarenhet. Och om man kan systematisera den erfarenheten och säga att, vet du vad, din erfarenhet är egentligen de här fem parametrarna som om 1, 2, 3 är sanna och är torsdag, då vet du att nummer 5 händer.
Just det.
Om man kan systematisera det, då kan man också demokratisera den insikten till hela bolag. Den stannar inte hos en person. Och det där kan ju vara jobbigt för de som sitter på erfarenheten. Alltså att, liksom, att inte vara själva om det. Så det kan vara det ena. Och sen kan det ju vara det här det med self-service. Det där att man som bolag går från... I det första fallet så går man från individ till att individens kunskap blir liksom kollektiv. Och sen så när man då kopplar det till teknik, att man skapar tekniska förutsättningar för att göra det, då skapar man ju en otroligt kraftfull möjlighet till att varje individ ska kunna vara datadriven, och genom att man har demokratiserat tillgång till data, demokratiserat tillgång till erfarenhet. Och det där, beroende på vilken kultur man har i bolaget, så kan det vara otroligt jobbigt. Man vågar liksom inte.
Nej, precis. Det är intressant när det finns buzzwords som är heta på marknaden och så ska ledningen ta beslut om det, men så inser de kanske inte riktigt, de kanske tar beslut om att vi ska gå mot att bli datadrivna, men sen inser de inte riktigt vad det faktiskt innebär i kulturperspektivet och sånt där.
Nej, och det är ju det. Man brukar ju prata om det som liksom en teknisk förändring eller som inte innebär en organisatorisk förändring eller en beteendemässig förändring. Den kan man egentligen skita i.
Det
är liksom, det är ju själva fundamentet i systemutveckling. När vi bygger tekniska stödsystem så vill vi ju driva en förändring egentligen.
Ja, precis.
Antingen i förenkla processen eller att vi förändrar kulturen. Eller båda och. Och det där är ju... Det är väldigt lätt att bortse från de här tre sakerna som hänger ihop. Teknik, process, kultur.
Ja, just det. Gud vad spännande. Vi digitaliserar någons magkänsla liksom.
Ja, men det handlar ju väldigt mycket om det. Liksom, när man bygger machine learning-modeller, vad är det man gör? Man letar upp enda affärsregler man har. Och de är oftast erfarenhetsbaserade. Det kan vara köpmönster som just våran typ av kund. Okej, hur uttrycker vi det här på algoritmnivå?
Ja, just det.
Och sen så trycker vi på gaspedalen och slänger på allt data vi har.
Ja. Ja.
Det plattar ju till organisationer otroligt mycket också. Just att...
Otroligt mycket.
Och det är ju
även om man rent...
fråga typ till slut nästan.
Ja, det skulle ju kunna bli. Liksom. Även om man har en legal struktur eller en fysisk organisation som är rätt så liksom... vad ska man säga, skiktad. Det finns många nivåer, men om man tillåter det här med att datademokratisering och self-service, då flyttar man ju beslutande makten ända ut till de enskilda medarbetarna. Vilket gör att man som chef då, men vad blir min roll?
Mm. Ja, men precis. Jag lyssnade på en annan podd så sent som i... jag förstår, det är galet. Jag hör. Kapitalet heter den podden. Fantastiskt bra podd om ekonomi, men den är lite spretig ibland. Men en bra podd. I alla fall, det här avsnittet handlade om en fondförvaltare, Ray Dalio. Han är typ världens mest kända fondförvaltare, Bridgewater. Och han har ju en hel del spännande idéer när det kommer till management och hur man leder bolag. Bland annat så spelades alla möten in, alla möten in på hela bolaget. Mm. Allting spelades in ljudmässigt och sparades tillgängligt för alla. Alltså från minsta one-to-one till styrelsemöte, som jag förstår det. Och alla kunde lyssna på allt.
Oj.
Det är ju demokrati.
Ja, det är verkligen demokratisering.
Jag vet inte, har det gått för långt det här liksom? Känns lite så.
Nej, men det är intressant. Det gör ju mycket av det här. En stor del av mötet är bara det rent sociala. Att man liksom, hej och tjenis, vad gjorde du i helgen? Ja, ungarna har stukat foten, okej. De spikar fast som skalbaggen och sånt, liksom. Sånt som händer liksom. Men som kanske, det är kul för den relationen i personarummet, men som man som extern lyssnar så här, intressant, men kan vi gå till sakfrågan?
Ja, jag kan tänka mig, frågan är ju hur många lyssnade på den där inspelningen. Det kanske, första veckan kanske det är rätt så kul det, men sen så bara, nej. Och det blir väl lite grann kanske samma sak med vissa rapporter också, att men det här måste vi ha. Vi måste ha den här informationen överallt. Och första tiden så kanske alla sitter inne i Power BI eller vart man nu är någonstans och tittar och grottar i det här. Sen så med tiden så,
Ja, men precis. Men jag skulle kunna ge en parallell till sociala medier, hur det har utvecklats. Om vi ser till att en gammal organisation har... Om jag tar gammal då, jag kan säga 99-2000 så satt jag på Hewlett Packard Kista. Att beställa en rapport från vårat ERP för att reda på hur mycket en kund tjänade, det tog någonstans som var 6-8 månader. Man skrev ett mejl och det gick till någon person i Italien som absolut inte förstod engelska. Och absolut inte kunde kommunicera. Men de hörde ändå av sig plikttroget efter 6 månader och sa, nu har jag byggt någonting åt dig. Och så tackar man och sa att det här var inte riktigt det jag hade tänkt mig. Men... Så det är ju gammal IT. Men det där är ju så här, det här är ju ett fåtal personer som besitter kunskapen att konsolidera och förädla information så att den blir tillgänglig för en viss målgrupp. Och det kan man tänka, så det är ju så media överlag har fungerat. Ett fåtal personer har haft kunskap att förädla och samla in journalistisk information och presentera det för en tänkt målgrupp. Och sen har då samma med den tekniska utvecklingen då, där vi alla får en bärbar mikrokamera. Har, för de som vill, så kan vem som helst bli liksom en tv-producent, en filmproducent, eller skapa en podd eller
vilken dåre som helst.
Vilken som helst. Och det här, det är ju en otrolig, man har vänt upp och ner på hela maktpyramiden. Och det här har ju satt otroliga spår i hela vårt medlemskap. Vi har en liknande utveckling nu på energimarknaden, där varje enskilt hushåll helst ska ha en solpanel på taket.
Ja,
vi är på Vattenfall och jag pratade med deras CTO för ett par år sedan och han sa, det här är en skitkul utveckling, men hela våran infrastruktur är riggad för att vi har två stora energiproducenter och sen så disser vi ut ur det till ett finmaskat nät. Nu ska vi vända hela den här kakan upp och ner. Vi ska bara se till att faktureringen fungerar, men istället för att vi distribuerar energi till många, ska vi konsumera energi från många och fördela ut den där den behöver balanseras. Så att hela vår infrastruktur är helt fel. Så att, och så kan man ta det här då till data och BIA, och det är exakt samma resa vi är på. Vi har haft ett fåtal producenter och fåtal konsumenter. Och nu håller vi på att vända upp och ner på hela den här pyramiden. Vi vill se till att vem som helst kan producera information och konsumera information och att kunna ta beslut i sin vardag kring det. Och många av de apparna vi har i mobiltelefoner är ju väldigt mycket kopplat till den konsekvensen eller den möjligheten det innebär. Men internt i organisationen så har vi bara påbörjat den här resan.
Mm.
Och jag tror att det här skiftet vi pratar om att förflytta makt är ju precis det vi kommer stå inför. Och alla är inte beredda på det. Och alla är inte riktigt mogna och mottagliga för det heller. Mm. Men det finns i tangentens riktning att liksom, det här är möjligt.
Ja, precis. Ja, det är jättespännande. Så då menar man att liksom banala appar som man som privatperson använder är liksom har kommit längre än corporate-världen, så att man kan liksom snegla åt de apparna för att se vart corporate-Sverige är lite grann på väg då, kan man säga.
Men det finns ju absolut beröringspunkter liksom.
Mm. Intressant.
Det är ju...
Ja, jag har varit ute hos kunder som pratar helt konkret om gamifiering av sina affärsprocesser. Liksom, hur man ska kunna skapa en liksom, spelliknande upplevelse så att det triggar personalen att lägga i lite extra, liksom, ja, kämpa lite extra så.
Mm.
Jag hörde om den här fantastiska biltillverkaren i Japan som... där de har gamifierat att köra miljövänligt med bilen. Så om man gasar mjukt och bromsar mjukt och så här så kommer det upp lite gräs längst ner på instrumentpanelen liksom. Och sen så efter ett tag så kommer det upp en växt så här och så blir den ett träd och man kör jätteförsiktigt liksom så. Men de fick krockskadeproblem med den här bilen. För folk ville inte bromsa utan de valde att helt knuffa bilen framför lite. Så,
liksom. Ja, men
man var så rädd om sitt digitala lilla träd. Ja, ja.
Den finns i flera bilar. Jag vet, en sån här ekometer har jag både i förra bilen och nuvarande bil.
Ja, jag får med att Scania har det i sina lastbilar också. Just där. Ja, men då är det ju väldigt kopplat till bottenraden för speditören. Liksom. Om man kör ni mjukt och försiktigt. Men då blir mina siffror. Jag tror att det digitala trädet är lite mer. Man kan relatera mer till det.
Ja, men man kanske relaterar för mycket till ett litet digitalt gif liksom, som ett träd som växer.
Nej, ja. Men fastna lite på gamification-spåret, så tror jag också att det där är någonting vi skulle kunna göra väldigt mycket mer av i näringslivet också. Jag som jobbar inom cell då, till skillnad från er två nördar, vi tävlar ju hela tiden. Alltså, det är ju alltid staplar och vi pratar om hur ska vi presentera den här datan på intranät för att få kontor kanske att tävla mot varandra när det kommer till tillväxt eller liksom regioner eller hur vi nu väljer att bära den där pajen också. Där tror jag finns jättemycket att göra, men det är ju grund och botten data det där också. Så att,
Men om man tittar utanför liksom corporate-världen då, demokratisering av data, om man ser ett lands data eller liksom EUs data, finns initiativ inom det också, va?
Ja, det gör, det finns för det här, vad heter det, PSI-direktivet från EU som säger att myndigheter är skyldiga att dela med sig av information de har. Är det kommuner för den delen också, det är inte bara myndigheter.
Just det.
Och jag har ju trycktestat där mot några kommuner. Så här, hej,
har det gått bra?
Vad har ni för information jag kan ta del av? Ja. Och de är så här, ja men det är klart att du ska få. Men sen så fastnade det jättesnabbt i tekniken. Och det slutade med, hade du kan få ett Excel-ark?
Ja, men det är inget fel på Excel.
Nej, men det är inte fel på Excel. Nej, men för en engångsutplock så här så är det är det faktiskt väldigt, väldigt bra. Men just om man vill systematisera saker och få det automatiserat och sådär. Då blir Excel svårt.
Absolut.
Så att man ska skala upp det till från en användare till kanske 10 eller 100 eller 1000.
Absolut. Jo, man ska använda rätt verktyg till rätt ändamål.
Verkligen så. Jag vet att många som skojar om Excel, men det är faktiskt... Man kan, vi ska bara ett verktyg på det här bolaget och det är Power BI eller Qlik. Men det första är alltid Excel.
Ja. Jag ställer en
fråga. Vårt första andra verktyg pratar om.
Jag ställde ju den frågan på LinkedIn så här. Om du landar på en öde ö och du bara får ha med dig ett enda datorprogram, vilket skulle du välja? Och det var faktiskt påfallande många som svarade Excel.
Fast där har jag ju tagit exakt den frågan har jag faktiskt sådär, jag vet inte om jag bara har funderat på den eller pratat med, men vad man ofta med vad som helst, så är det nästan Excel ändå. Ja. Du kan ju göra så mycket i Excel så att det är liksom...
Men det roliga är att det var väldigt få som svarade Outlook, och det är ju ett sätt att kommunicera med omvärlden om att man ligger på den här öden, man inte har någon chans att ta sig därifrån. Men det är skitligt att kommunicera, vi kör hellre exempel.
Men jag kan kategorisera mina kokosnötter.
Ja, precis, det är skitbra. Men jag vill tillbaka lite grann till det där med demokratisering av data utanför näringslivet och tänker politik och sånt där också. Jag menar, det är ju så mycket fake data också, så jag menar, om vi på något vettigt sätt låter myndigheter dela med sig av data och politiken dela med sig av data, så att vi verkligen kan liksom grunda våra beslut på hur vi tänker politiskt. Men det är liksom bara ett konstaterande att sjukt mycket bluffdata ute på sociala medier och annat.
Det är ju, det vet jag, det finns sanning, lögn, förbannad lögn och sånt.
Ja, lite så, klassiker.
Och det är ju kopplat till att statistik lever alltid i kontext. Och om man är kunnig på området så kan man sätta siffror i relation till någonting. Det kan ju vara liksom sjukdomstal under pandemin. Man kan förstå siffran 5 relativt siffran 2 av föregående månad. Vad betyder det? Och det där kunskapen, det är liksom, och det kan vara, man kan säga verksamhetskunskap då, men liksom kontextuell kunskap som man klär på siffran, den är ju A och O. För siffran 5 i sig betyder ingenting. Och när man man hämtar ut information som man inte förstår sammanhanget inom, då kommer man att dra fel slutsatser. Så det innebär ju att man demokratiserar data innebär ju också ett stort ansvar. Det är ju så här, människor som inte håller isär korrelation och kausalitet, det är typiskt de som ligger på Twitter och säger att titta, sökningar på enfotade ankor samvarierar med covid-kurvan. Det här är ju, vi måste förbjuda alla ankor. Det är liksom...
Ja.
Det är väldigt lätt att dra felaktiga slutsatser om man inte har kunskap om området.
Och jag ser framför mig ett demonstrationståg där folk går med flaggor där det står 5 på liksom så här.
Siffran 5, det är det bästa vi vet. Och det där är knepigt. Det är, samtidigt som man öppnar upp för att kunna agera självständigt, så innebär det också att om man agerar självständigt, då har du också agerat självständigt. Då får du också faktiskt ta ansvar för konsekvenserna det innebär. Och kanske i ett företagssammanhang så är det lite lättare att om jag föreslog att vi skulle förhandla om priset på den här, att vi skulle få ner med 10%, men leverantören lackade och sa att jag kommer inte sälja till dig. Då får man en omedelbar återkoppling på att man kanske har tagit ett felaktigt beslut baserat på sin egen analys. Men om man då ser utanför corporate-världen och tittar på till exempel Twitter, där folk då sprider tolkningar av data som kan vara helt vansinniga, men som når en enorm mängd människor. Men de får alltid ansvar för det. Det blir väldigt mycket så här, det är verkligen frihet under ansvar.
Ja, det är ju det. Det är intressant. För många vill ju ha mer makt eller mer liksom att säga till om. Men även där så måste man tänka på konsekvensen av den önskan då, så att säga.
Ja, man kan ju vara lite dryg och säga så här, ja men du har ju fått köra hela ditt liv själv, hur har det gått?
Ja, jag har ett bra klipp till att få mjuka det här avsnittet.
Ja. Nej, så att skämt åsido, men som sagt, man måste verkligen frit på annat svar och kan jag liksom vara lite ärlig mot sig själv och säga, vet du vad, jag har visserligen tillgång till information, men jag behärskar inte området, så att jag vågar faktiskt inte ta beslut. Och det är också ett beslut som man faktiskt ska vara modig med och säga att man, jag låter bli att ta ett beslut, för jag är inte rätt person för det.
Just det.
25 minuter ska vi försöka runda av. Vi skulle kunna hålla på ännu ett avsnitt hur länge som helst, men
det här är frågor som jag brinner för också, så att jag hade ju gärna fortsatt diskussionen länge till, men vi försöker ju hålla podcasten nere i längd liksom. Och då får vi säga så här, Magnus, stort tack för att du tog dig tid att komma hit och prata med oss om det här datademokratisering
själva.
Och digitalisering av maggropar. Det är fascinerande. fascinerande.
Ja, en titel kanske, digitalisering av målgrupp. Ja, se vad vi gör det.
Mm. Men Magnus, stort tack för att du var med och på återhörande hoppas jag.
Ja, tack detsamma.
Tack så mycket.
Tack för idag.
Alltså det är så sjukt spännande frågor de här tycker jag. Jag tycker det är himla häftigt att fundera på beslut och konsekvenser av beslut och vad maktförflyttningar är. Oj, oj, vi rör oss i såna stora penseldrag fast vi pratar om någonting enormt nördigt.
Ja, precis. Ja, vi har ju pratat om det i ett annat avsnitt med Sabina, kom ihåg om det var något av de avsnitten i början. Just det här också, ja, men vi pratar om data och IT, men så landar det ofta ändå någonstans i mjuka värden och psykologi.
Precis.
Det är för så här...
Åh, Patrik, vi borde hitta en riktig sån nördpsykolog.
Ja. Någon som hör det här och som är en nördig psykolog, hör av er till oss och så bokar vi upp något.
Precis, precis.
Ja, fantastiskt.
Jättebra. Hör du Patrik, innan vi springer vidare så måste jag bara fråga dig, vad har du sysslat med som har varit lite extra nördigt den här veckan?
Jag har fått för mig att jag behöver en 3D-skrivare.
Det måste man ju ha. Ja,
ja jag anser nog att man måste det, men jag har ingen. Så att jag gick med i, inte YouTube den här veckan, utan jag gick med i en sån här Facebook-grupp med 3D-printers-skrivare.
Mm.
Och så vet jag inte längre om jag vill ha en 3D-skrivare. För som vanligt i sådana här forum så skrivs det ju bara om alla problem som alla har. Och allting som, i min värld så laddar man ju ner en 3D-fil eller ritar en 3D-bild och så trycker man på print. Och så kommer det ut ungefär som en vanlig laserprinter liksom. Det verkar inte vara så enkelt. Så jag vet inte längre om jag vill ha en 3D-skrivare. Men jag tror fortfarande att jag vill ha en 3D-skrivare. Så att, ja, 3D-skrivare har jag börjat nörda ner mig lite grann i. Men det är verkligen, verkligen bara på ytan. Skrapa lite. Själv då? Har du gjort något nördigt?
Alltså, jag älskar ju att spinna. Alltså sitta på en cykel och inte komma någonstans alls. Och jag har en jättebra spinningcykel som jag köpte begagnat från när Sats bytte ut alla sina cyklar. Och den här var helt ny nästan, men så skulle de byta ut och så köpte jag den begagnat. Men nu har jag ju tittat på såna här digitaliserade spinningcyklar hellre då. Där man kan liksom cykla tillsammans med folk över hela världen längs fiktiva cykelbanor eller någonstans i världen liksom så. Alltså så grymt coolt och de är ju svindyra. Det är så dyrt så att man liksom, det snörper åt i magen när man tittar på prislappen.
Ja, inte bra.
För en cykel som man inte kommer någon vart med liksom. Men...
ja, ja. Men brorsan hade och sålde precis en trainer, och för er som inte vet vad en trainer är, så är det alltså ett stativ typ som du sätter din vanliga cykel i och så gör den. Och den var uppkopplad också, han kunde köra olika lopp och hit och dit. Det var ju inte många, alltså en 1000-lapp begagnad kanske. Men det här är,
ja, jag vet, jag har tittat på dem också. Och jag har faktiskt ganska nyligen köpt mig en racercykel, så att jag skulle kunna sätta en trainer på den. Och då kopplar man ju av bakhjulet på cykeln och så kopplar man in kedjan på det här stativet som du kallar det.
Ja.
Så jag har tittat på lite olika sådana tekniska lösningar. Men det är många beslut att ta.
Oh,
ja, det är roligt. Hör du,
yes.
Tack för idag. Nu måste jag springa iväg och rädda en annan kunds havererade Excel-ark.
Jobba. Ha det gott.